Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Halli hallå, tjena mugglare och välkomna till den prisbelönta podcasten Harrypodden med mig Sebastian From och dig.
Kul att vara här.
Heter du kul att vara här? Spännande namn.
Happy Hagman. Ibland presenterar du mig och ibland inte. Och så var jag så himla inne på att jag skulle så här, säga kul att vara här.
Det är okej. Okay. Det är jag som är lite flaky i mina radiopresentationer. Men det ni lyssnar på Riks morgonzoo med Sebastian Chica Chica From och Happy Boing Hagman.
Åh gud vad jag hade haft ett boing. Och jag hade tyckt det varit så kul.
Om Riks morgonzoos castare lyssnar så jag kan ta det. Jag kan ta det jobbet.
Det kommer ju främst bestå av en massa ljud. Så här, för att vi inte kan sluta trycka på knapparna.
Eller hur? Jag kommer bara ihåg, var det Riks morgonzoo som också hade som ett sändes på tv på morgonen när vi var typ unga?
Det var Energy.
Var det Energy? För då var det ju under Jakob Ökvists radiostor period, stand-up-komikern. Och det var rap attack hela tiden.
Åh gud, vänta, chilla. Vänta. Hon vill ha pattar, vill ha rattar, vill ha ett par nya bröst. Hon vill ha pattar, vill ha rattar, vill ha ett par nya bröst. Hon vill ha pattar, vill ha rattar, vill ha ett par nya bröst. Hon vill ha pattar, vill ha rattar, vill ha ett par nya bröst.
Vad var det där?
Ja, du hängde inte med. Jag trodde jag hade dig på hooken där.
Nej, inte alls.
Det där var ju en rap attack som gick då.
Jaha, var det det?
Ja.
Jag, som sagt, jag minns. Nu var det jag som inte var med på bollen.
Ja, för jag trodde verkligen så här, jag tittade på dig. Vi har ju så vi kan se varandra fast när vi kör på distans. Och jag kände så här, gud vad han, he's walking down memory lane nu när han hör mig sjunga.
Nej, det var spelat.
Jaha.
Men.
Typiskt. Men jag vill bara för att ge lite kontext, så då var det en tjej som bad om att skriva en rap till hennes kille för att hon ville att han skulle köpa nya bröst till henne.
Det var så härligt på den gamla goda tiden. För att, alltså, jag har börjat lyssna på en ny podd nu som heter Oförskämt att anta. Ett tips. De går bara igenom liksom tjejful kultur från 10-tal, 00 och 10-talet. Så att det är avsnitt om så här tidiga reality-serier, tidiga reality-stjärnor som Linda Rosing, ett helt avsnitt om Anna Bok, Gunilla Persson, du vet, sådana saker.
Wow.
Det är fantastiskt. Satt och lyssnade på avsnittet om det okända och spin-off reality-serien som hette typ så här Psychic Academy, där det var folk som var med i ett tävlingsprogram där man kunde få vinna och vara medium i det okända.
Ja, just det. Alltså, jag saknade ändå den tiden. Det var märkligt.
Det var
och goa högst...
grejer.
Ja. Men också Linda Rosing som fenomen är ju någonting helt annat än typ så här Gynning till exempel. Gynning har ändå så här lite så här växt fram igen på sitt egna sätt. Men det enda Linda Rosing hade var Den rätte för Rosing, som kom typ några år efter hon blev känd.
Ett halvt avsnitt handlar om Den rätte för Rosing i den här, i den här podden. Det är fantastiskt. Hett tips.
Ja, jag ska lyssna. Lätt. Och jag tycker bara att innan vi får chans att göra någonting måste vi ju köra en shoutout till vår älskade Pontus Kronell som har varit med i podden flera gånger tidigare. Han med det kronälska dokumentet. Så vi fick veta idag att han är ju med i kommande säsongen av Robinson.
Va? Vänta, va? Jag fick upp det nu? Det visste inte jag. Va?
Ja, jag vet, det är det sjukaste! Och jag kommenterade det, jag bara, du skojar. Men det här är alltså på riktigt. Våran älskade Hufflepuff ska vara med i Robinson.
Alltså, det här är det sjukaste jag har varit med om. För det roliga är att jag kommer ihåg andra gången vi träffades, när vi hade varit på något förmingel för Pantameras humorstipendium, så pratade vi om det. Och att han nämnde det, att det var liksom så här, det var en sak, för vi pratade om Robinson och jag sa att jag skulle vilja vara med i Robinson, som jag nämnt tidigare, att problemet är att jag skulle komma med, typ. Men jag var också så här, och han och jag hade diskussionen, eftersom nu håller inte han på lika mycket med stand-up längre. Han håller på mer med skådespeleri. Men han sa det bara, kommer man bli en sån som folk bara liksom connectar med realityn då? Eller kommer det sabba ens karriär, eller kommer det hjälpa ens karriär? Så nu kommer han väl få svar. Gud, det här är, förlåt att jag skrek rakt ut. Du får sänka mig sen när du klipper det här. För att jag måste gå in och kommentera.
Ja, nej, men det måste jag också säga. Det som är kul är att det var inte länge sedan Pontus var med i podden. Och då var vi ju så här, varför kör du inte stand-up? Varför har du kört så lite? Och det är ju inte konstigt, han har ju för fan varit på en öde ö.
Ja, då måste jag spelat in det nu, eftersom det släpps nu vilka som är med. Och det börjar ju snart väl. Gud, jag måste ringa Tove sen, för vi följer ju Robinson liksom så. Och att Pontus ska vara med. Nej, det här är sjukt.
Men det här är ju nästan någonting som är för pattar, alltså Patreons. Att så här, kommentatorspår från hur Pontus sköter sig i Robinson.
Gud ja. Vi får ju nästan kontakta Robinson-podden och se om vi kan göra ett collab-avsnitt.
Med Harry Potter-genre liksom. Ja, men det är ju, det var sjukt, men det var värt att nämna.
Ja.
Men på tal om att vara ensam på en öde ö. Är man ensam på en öde ö så är det lätt att man börjar tänka på kärlek. Och när man tänker på kärlek, då kan man ju hamna på Hermione Granger. Och när man hamnar på Hermione Granger kan man komma in i debatten, vem passar hon bäst med?
Ja.
Alltså,
och det ska vi fortsätta med idag. Din chipslista. Så får vi se hur arg jag är idag.
Ja, har ni inte lyssnat på avsnittet tidigare? Jag har ju hittat någon som hade så här, de här personerna passar Hermione bäst och sämst upp, alltså alla chips. Och jag kände att så här, jag blev ju arg på min sängkammare, eller vad man ska säga. På min sängkammare, i min egna kammare. Och då så delade jag med mig av dem till Sebbe, och Sebbe sa vad han tyckte. Och nu ska vi fortsätta, för
jag
det fanns fler.
Jag skrek pedofil vid ett läge, tror jag.
Ja, det tror jag också. Men vi börjar. Är du redo?
Jag är redo.
Hermione, alltså Fred och Hermione.
Men är det inte den du har pratat? Jag blandar ihop de där två grabbarna som du älskar så mycket. Men hade inte du en teori om att hon blev av moskulden med Fred? Eller är det George? Vem var det du sa?
Det jag hade läst om var att det var Fred. Men du ska ju gå på vad du tycker, och sen kommer jag avslöja vad hon tyckte, eller den personen tyckte.
Men jag gillar din teori, så jag tror att den här ändå hamnar. Kanske inte som Ron, för de gifte sig ändå. Men kanske 7 av 10.
Den här personen säger 10 av 10. Best ship in Harry Potter. They were supposed to be endgame, but J.K. Rowling decided to change that. Va?
Vart har hon hittat den här? Källa! Källa vill jag ha på det här.
The fanfictions kan det vara. FFS. Kommer du ihåg att vi pratade?
Ja, om... att det inte var for fuck's sake.
Exakt, att det här är ju så här då
fan the fanfictions
are so good.
Ja.
Och sen, jag såg också den här personen heter också Fred Weasleys wife. Så det, vi kunde ha gissat oss till om vi visste namnet på personen, men nu såg jag ju faktiskt det.
Är det du som har skrivit dem här i hemlighet och sen låtsas du att det är någon annan?
110%. Jag är egentligen ett psycho som bara älskar de här konstiga chippen. Bella Miney då? Bellatrix och Hermione?
Åh, nej. Jag blir arg. 1 av 10. Det är bara, det är också som jag nämnde i förra avsnittet när folk, alltså det är ju någon tjeja, Fred's wife antagligen, som bara, ah, nej men det är något spännande och lite småsexigt när Helena Bonham Carter ligger och skär i Emma Watson. Sök hjälp. Nej, vi ska inte kinkshama, men sök hjälp. Och bara, oh, det där är lite hett. Eller rättare sagt, det är säkert någon fanfiction-författare som har sett det. Bara, det där är lite hett. Kan vi göra en 50 Shades of Grey av det här?
Ja, för liksom att tycka att Bellatrix är sexy i sig är inte konstigt, med att sätta upp med Hermione blir lite fel. Om vi uttrycker det så.
Ja, det är också samma sak som med Snape, att det är också någon obehaglig grooming-stämning då.
Mm. Ja, för den här personen satte ändå 5 av 10, alltså mer än Snape, men skrev argumentation same as Snape and Hermione, alltså att han är för gammal typ.
Ja.
Men då 5 av 10. Oh! Lumaini, alltså Lucius Malfoy och Hermione.
Alltså, varför är det stackars Hermione som blir utsatt av alla de här äldre männen och kvinnorna runt sig? Alltså, det är någon himla typ av hat, sex, kärlek som de jobbar med här. Att det ska vara de som hatar och torterar Hermione ska sen också bli tillsammans med henne sen. Nej, 0 av 10.
0 av 10. Ja, jag tror också att, den här, att många identifierar sig. Alltså om man kliver in i Harry Potter-världen så tänker man så här, jag är Hermione, vilka hade jag velat dejta? Alltså att det blir lite sån stämning. Men den här personen sa 2 av 10, så ni var ändå ganska nära varandra. Argumentationen är nah bro. Och så här, Hermione, alltså Draco Hermione is better. Man bara, såklart det är bättre, det är inget argument.
Nej, de har ju ändå, de är ju samma ålder till att börja med, så det är en bra början.
Ja, och sen vet vi vad det sista argumentet är.
Nej, eller jo menar jag. Nej, Lucius, jag har hört tillräckligt.
Jag vill inte. Lucius at the end looked like a homeless guy.
Aha, så att han är snygg innan han blir deprimerad, är det det de säger? Han blir stressad och deprimerad och får lite skäggstubb och orkar inte borsta sitt långa hår. Så därför, nej, då är han ful.
Eller hur, det var inte så mycket typ så här ålder inblandat där, utan det var mer så här, han är ful sen så det är inte värt det.
Blir tokig, blir jag.
Mm, men det här får vi se vad du tycker. Hermione, alltså Harry och Hermione.
Ja, men det är väl ändå så att det finns ju väldigt många som tycker att de borde ha blivit tillsammans egentligen. Och särskilt folk som inte har läst böckerna och bara har upplevt den personlighetslösa Ginny Weasley blir ju rätt arga på att de blir tillsammans från typ ingenstans, vilket inte är i böckerna. Och att han väljer henne som är tråkig för att hon är rätt tråkig i filmen. Men, och för att ja, de har sin fina scen där de dansar. Men då tappar man också lite konceptet av vad den scenen är. För det handlar om att precis som för alla människor i krig så måste man hitta de fina stunderna för att klara det. Hitta det lilla ljuset. Så är det som Dumbledore säger, vad heter det? Even if in the blah 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 darkness, just remember to turn on the lights. Det är lite den stämningen. Så att om man ser det bara från ett rent filmperspektiv, så om jag räknar bort böckerna i mitt huvud så skulle jag kanske också ge den typ så här, 6 av 10, men det får ändå bli typ 4 av 10 för att ur bokperspektiv så nej, de är för syskonlika och Harry och Ginny är jättebra i böckerna.
Ja, alltså det här måste jag också säga min poäng, för här går ju vi ifrån varandra. Jag tycker ju att både bok och inte att de är perfekta bok och filmmässigt, men jag är ändå ganska... Hade Hermione och Harry tillsammans hade jag kunnat se det väldigt tydligt. För de hade kunnat komplettera varandra på ett sätt som jag tror att Hermione och Ron har svårigheter för. Men det är två helt olika relationer. Det betyder inte att de borde vara tillsammans. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Men den här personen i alla fall ger det 9 av 10. Alltså snäppet under Fred. Och skriver... J.K. Rowling said that she regrets not making Hermione endgame. Alltså Harry och Hermione endgame.
Mm.
Det är ju sagt på sätt och vis, men tolkningsfråga. They were so cute, och det är ju också så här, ja men då är det filmmässigt. Not a fan of friends to lovers, but it's okay. Men Ron och Hermione är ju också friends to lovers.
Verkligen. Och Fred och Hermione hade ju också varit det. Eller friend of a sibling to lover, eller va?
Ja, precis. Men du, nu är vi på sista. Är du beredd?
Ja, jag är beredd.
Tomine, alltså Tom Riddle och Hermione.
Oh, jag blir bara arg. Där är, nu är det också 100% filmbaserat, det märker jag. För då tänker de liksom, åh, Tom Riddle i tvåan när han är snygg.
Mm.
Och det är ju som du sa, att det är så här, folk som ser filmerna känner sig så, känner liksom, jag är Hermione i den här världen. Vem hade jag velat haft ett chip med? Och så bara, ung Tom Riddle. Det är bara så här, ung Hitler var säkert också snygg. Det betyder inte att man ska chippa ihop honom med folk. Sluta, -10 av 10.
Mm. Vill du gissa vad den här personen har sagt?
Men alltså, hon är ju så här små, rimlig ibland och helt orimlig ibland. Jag säger, hon har gissat 3 av 10.
9,5 av 10. 9,5.
Va?
Ja, argumentation. We are talking about the 16-year-old Tom. Okay, girly pops. Så nu blir hon kaxig här plötsligt.
Got her sass on.
Ja, verkligen. The fanfictions are so good. The ship itself is very good. Det här vet inte jag hur mycket det är argument, men ja. If they were at the same time in school, they would have been final girl and final boy.
Nej, för att han hatar mugglare. Han hade dödat henne. Hon hade ju blivit Moaning Myrtle om de hade levt samtidigt. Det är det som hade hänt. Det hade varit Herming Hermione som gömde sin toalett och var jobbig istället. Och, eller något liknande.
Men det är också det som jag tycker är ganska sjukt med vissa av de här, bland annat den här, det är att de bara räknar bort hela Hermiones personlighet och egna tycke. För hon skulle aldrig kunna dejta någon som, alltså hon, anledningen att hon och Draco skulle ha svårt att dejta är ju också för att hon är ju så här, du är ju dum i huvudet. Inte i skolmässigt eller karriärsmässigt, men du har helt fel principer.
Ja, man räknar bort hela Hermione, men som sagt, det är ju precis som du sa, det är för att folk tänker in sig själva i Hermione och då går de utifrån sina egna. Så här bara, om jag hade varit Hermione och jag hade varit 12 år och han hade varit 16 och det är fett snyggt och hett med åldersskillnad. Och han är så här lite emo och cool och går runt och mördar folk. Och jag tycker det är lite coolt. Så därför skulle vi ha hånglat på en toalett och nu skriver jag 4 sidor om det.
I'm with you, 110%. Men det var egentligen dem. Jag undrar om ni där hemma hur ni tänker. Vi vill ju som sagt liksom, det som är så kul med Harry Potter är ju att det finns så otroligt många, alltså människor och karaktärer. Så självklart tycker ni så här, men jag älskar dem här tillsammans. You go. Läs din fanfiction, skriv din fanfiction, älska vem du vill. Det här var våra åsikter.
Precis, man behöver inte ställa sig bakom allt vi säger.
Nej. Men idag är ingen vanlig dag, för idag ska vi prata om familjen Tonks, med såklart fokus blir det ju på de Tonks vi lär känna i form av Nymfadora Tonks, som man får följa både böckerna och filmerna.
Yes.
Ted Tonks, som är förekommande i böckerna, som är Nymfadoras far. Och sen Teddy Tonks, som man inte får se i filmerna, men Nej. Är med i böckerna. Och jag tänkte egentligen bara köra jättekort fakta om familjen Tonks till att börja med, bara så man får en liten överblick.
Låter bra.
Och nu är ju det här från, hur ska man säga, nutid. Så 2024 är Tonks-familjen släkt med bland annat Lupin, eftersom Nymfadora får barn med Remus Lupin. Black, på grund av mamma Black. Andromeda. Släkt med Malfoy Lestrange. Och decent relative, alltså längre bort tillbaka till Potter, Weasley, Peverell, Privet. Och här tror jag att man har räknat med väldigt många, alltså väldigt många steg bak. Och väldigt många steg åt sidorna.
Alla är ju släkt med alla. Alltså det är det som är med trollkarlssläkterna.
Ja, men precis. Annars är det här en familj där det finns ganska lite information, men jag tror att allting kommer liksom knytas ihop när vi pratar om dem. Lite var Ted kommer ifrån och så vidare. För när man kollar på deras familjeträd så är det ju väldigt mycket åt sidorna. Alltså typ Andromedas systrar står med liksom, och deras föräldrar står med. Ja. Så jag ville bara ge det som en liten background story. Som var piss.
Det var inte piss. Bara för att det är lite så är det inte piss, tycker jag. Men ska vi köra i kronologisk ordning? Det vill säga att jag börjar med den äldsta, så kör du mitten, så kör jag den yngsta.
Absolut. Kör hårt, From.
Då börjar vi med Edward Tonks. Also known as Ted Tonks. Man vet inte riktigt när han är född, men han dog i mars 1998. Och han var en mugglarfödd trollkar som gifte sig då med Andromeda Tonks, född Black, och är far till Nymphadora och farfar till Teddy Lupin, som jag kommer gå in på lite mer sen. Han gick med största sannolikhet på Hogwarts, och det var där han träffade sin kära Andromeda. Och det blev ju redan lite tjafs när de gifte sig, för att Andromeda, som vi vet när vi gick in i de Black-systrarna, är ju en Black. Och de har inte mycket till övers för mugglarfödda. Så hon blev ganska snabbt utesluten ur sin familj. Och de var aldrig en del av orden, men de var alltid allierade med orden. De var så här: kul att ni håller på, jag tänker inte hjälpa till.
Mm.
Men Ted föddes in i Tonks-familjen, som var ett mugglarsläkte. Man vet inte riktigt vad hans föräldrar jobbade med. Men han föll stenhårt för Andromeda, som han kallade för Dromeda. Låter lite väl mycket som Dromedar för att vara ett gulligt smeknamn.
Ja, tack att du sa det högt.
Och men han har ju en förkärlek för riktigt dåliga smek. Han kallar ju också Nymphadora för Dora. Han tar ju bara bort första delen. Det är en sån smeknamnsskapare han är. Och varken han eller hans dotter var ju verkligen för det här renblodigheten som, eller inte mamman heller, som kom från Black-familjen. Så att även om hon kanske var lite ledsen, alltså Andromeda, för att hon blev utesluten, så tänker hon att så här, men ni var ju ändå dumma i huvudet, så det gör inte så mycket.
Mm.
Han var medveten om Arthur Weasley och hans fascination för mugglarföremål. Under text i den meningen tänker jag att någon gång har ju de stött på varandra.
Mm.
Och Arthur har blivit upp över öronen lycklig av att träffa en mugglarfödd trollkarl och bara, nu ska jag fråga om bilmotorer.
Men jag kan också tänka mig att det var där frågan om typ gummiankan började.
Gud ja. Men som sagt, det finns inte så mycket om Ted Tonks innan första eller andra trollkarlskriget, förutom att han gifte sig och skaffade ett barn då. Men när Voldemort återvände till makten och Teds dotter gick med i orden, så insåg han att det här är inte jättebra. Jag är mugglare och min dotter är med i Fenixorden. Jag behöver gömma mig. Och sen så gifte sig också hennes dotter med en varulv, och han bara, okej, nu känns det som att alla är emot mig, så att han drog hemifrån.
Han stack.
Ja. Men innan han hann sticka så hann han ändå hjälpa orden lite motvilligt vid slaget om de sju krukmakarna.
Mm.
För då var ju han och Andromedas hus ett sånt här halvvägshus där Rubius, Hagrid och Harry Potter, den riktiga, landade innan de skulle vidare till kråkboet. Det här är ju bara i böckerna då, och inte i filmerna, då de drar direkt till kråkboet. Han hjälpte bland annat Harry att laga sitt brutna revben, och han hade en pajad tand och arm också, så att Ted tog lite hand om honom. Och Andromeda vankade mest fram och tillbaka och var orolig över sin dotter. Efter att Harry hade informerat att de blev överfallna av dödsätare.
Ja.
Men Ted försökte lugna sin fruga genom att påpeka att hon, våran kära dotter, är jävla badass. Och hon har mött värre än några dödsätare på kvastar under sin tid som auror.
Snyggt. Tro på sin dotter.
Verkligen. Men efter att Harry och Hagrid tagit flyttnyckel till The Burrow så skickade Ted bitarna av Sirius Blacks flygande motorcykel till Arthur Weasley. Och Arthur Weasley höll motorcykeln i kråkboets skjul under resterande del av kriget. Det känns som sagt, det känns som att de har haft en liten kontakt, lite brevväxling på något sätt. För han skulle inte bara skicka motorcykeln så där, utan han bara så här: ah, just det, vad hette den där konstiga rödhåriga gubben som började prata om ankor med mig? Han vill nog ha den här motorcykeln.
Ja, men också typ så här, det känns som att de som finner varandra på ett märkligt sätt, alltså kanske inte så här bara, fan vad du och jag vibar, men att de ändå vibe, alltså att det går lite längre, att kanske någon gång i månaden så vandrade Tonks över till Arthur och typ titta på.
Ja, men du
när
vet,
han håller på med saker.
Det är gubbar som umgås tyst.
Exakt.
Att han står och tittar på Arthur som håller på att mecka med någon mugglare radio och sen bara, vill ha kaffe? Ja. Och det är det enda de säger. Och sen säger han,
ja,
dra nu, ska hem och käka middag.
Exakt, det är exakt det där jag tänker.
Ja, men när ministeriet föll så blev ju alla safehouses avslöjade och många, vad heter det, skyddsförtrollningar föll. Och då hittade ju dödsätarna Ted och Andromeda och de torterades av dödsätarna för information. Precis som han trodde, det var därför han hade tänkt att fly, vilket han gör sen. Men Remus rapporterade senare att de var skakade uppenbarligen, men annars okej efter tortyren, för de hade också ingen information. Så att det var ju så. Men en tid efter att Ted och hans fru torterades kom deras dotter för att bo hos dem. För att hon hade blivit gravid och hennes man hade ju fått för sig att han skulle på någon ungkarsresa med barn. och Remus var ju väldigt orolig. Det känns som att man får inte höra så mycket om hur Tonks mår under den här tiden innan hon föder barnet. Det är man har bara att Remus är orolig.
Ja, och vi kommer komma in på det lite sen. Men det finns ju liksom, det är så här, hon mår ju piss en period i sitt liv. Det vet vi ju.
Ja.
For a fact. Men det är också så här, hon kan ju gå igenom världens här depression här också. Och han bara, nej, jag ska leka med barn. Jag ska leka med Harry.
Precis. Men som sagt, när ministeriet föll så började den stora förföljelsen av mugglarfödda. Och Ted, som den goa rättshavrist han är, vägrar registrera sig på hos The Muggle-Born Registration Commission.
King.
Och det var då han drog ut på vägarna. Andromeda följde inte med honom, och eftersom hennes renblodighetsstatus höll henne ganska säker, även om hon ansåg säkert som någon typ av blodsförrädare, så tror jag inte att dödsätarna vågade talla på en Black så där i onödan. Det känns som att det hade blivit ramaskri.
Ja, men precis.
Och hon stannade ju hemma och tog hand om sin gravida dotter också. För att
viktig poäng.
Gubben var borta och mannen var med barnen.
Alltså hon gör ju egentligen bara som sin pappa. Eller så här, hennes pappa drar. Jag fattar att du kommer dit och bara, Lupin har lämnat mig. Och pappan bara, jag drar.
Han står där med väskan och hatten redo och bara, jag tänkte också pisa faktiskt.
Eller bara, men också så här, kul om han skyller på. Han bara, nej men tyvärr, jag är mugglarfödd, jag måste dra. Egentligen han pallar bara inte heller.
Han pallar inte ha en gravid dotter hemma. Så han dröjer runt med sitt egna lilla gäng med Dirk Cresswell, Dean Thomas och Griphook och Gornook. Och de höll sig gömda runt om landsbygden i England och försökte ha det så gött som möjligt på flykt.
De hade det nog ganska nice. Det känns som att de sjunger lite sånger.
Det känns som att de liksom stjäl lite bärs.
Ja.
Dödar en fasan och grillad fasan och liksom burköl.
Mm. Oh ja.
Det tror jag verkligen. Och vid ett tillfälle så stöter ju Harry Potter omedvetet på dem och de diskuterar Harry Potter. Men han lyssnar ju bakom sin hemliga trollformler som Hermione har lagt där, så de ser ju inte honom. Och Ted backade ju Harry, avfärdade Daily Prophets påstående om att Harry var inblandad i Albus Dumbledores död och förklarade sin tro till att Quibbler är den enda oberoende nyhetskällan som finns nu.
Gud, alltså om han hade, spoiler, överlevt, gud vad han och Cinefilius och Weasley hade funnit varandra. De är tre nu.
Tre gubbar med liksom så här, Ted Tonks, han verkar inte ha något så här gubbigt nördintresse. Så han mest sitter med och fikar medan de andra pratar i mun om sitt eget intresse. Arthur pratar bilmotorer och Xenophilius pratar olika konspirationsteorier och Ted sitter och äter små kakor och bara mysigt och lyssnar på dem.
Exakt. Åh, det här är verkligen headcanon för mig alltså.
Verkligen. Men tyvärr, så småningom fångas gruppen av Snatchers ledda av Fenrir Grårygg. Ted, Dirk och Gornuk mördas för att de gjorde motstånd vid tillfångatagandet. Ted Tongs och hans kamraters död tillkännages på Potter Watch eftersom The Daily Prophet hade slutat rapportera dödsfall orsakade av Voldemorts regim.
Mm.
Och när Nymphador...
Får jag bara ge en liten kommentar? För det där är typ såhär det värsta... Alltså såhär, när jag tänker på att såhär bli tillfångatagen som ett exempel. Jag tänker på sånt ibland. Och då är det så här, då tänker jag så här, ja men fatta vad segt att streta emot och sen inse typ, hade jag bara inte stretat emot hade jag ju överlevt. Alltså fatta att komma över på andra sidan och bara, nej.
Fast fatta, han hade väl, alltså nu vet man ju, men alltså, blir typ inte alla mugglare bara skickade till Azkaban och får ruttna där.
Jo, det är sant.
Och det känns som att det finns, alltså det pågår ju ett folkmord som inte media pratar om här. Så att jag tror inte att han hade klarat sig jättelänge. De hade fått reda på, vänta, du är mugglare, din dotter också med i orden och din dotter är gift med en varulv. Vi mördar dig här på plats. Ändå.
Ja, det är faktiskt sant. Ja, men det är bara sånt jag tänker på.
Ja. Men som sagt, de rapporterade inte i Daily Prophet utan Potterwatch fick del i det. Och när Nymphadora födde sin son bestämde hon och Remus sig för att döpa sin son efter sin far, Edward. Men istället för Ted blev han kallad för Teddy. Och det var den korta sammanfattningen av ganska tragiska livet av Ted Tonks.
Mm. Inte illa pinkat, det föddes en hel headcanon som jag är väldigt kär i.
Not here, Nymphadora.
Don't call me Nymphadora.
Ted får ju som sagt ett barn med som då blir Nymphadora. Även kallas Dora av sin far. Född Tonks, dör Lupin och vi kommer in på det nu. Nymphadora Tonks. Som hatar sitt namn, det är viktigt att säga, men jag kommer säga Nymphadora några gånger. Är född någon gång mellan 1 oktober 72 och 31 augusti 73. Och det är ju, som vi alltid säger, det är ju för att man måste vara 11 när man börjar skolan. Så någonstans mellan där hon föds. Det som jag vill ta upp redan nu som är ganska sjukt, det är att hon dör 2 maj 1998. Hon är 24-25 år när hon dör.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det är deppigt. Inte du typ så gammal du är, Happy?
Jo, det är till och med yngre än vad jag är nu. För jag börjar bli en lupin istället för en tonks. Fruktansvärt.
Deppigt.
Väldigt deppigt. Och Lupin då är ju typ i 45-årsåldern, blir det väl? Ish-pish. Hon är halvblod i och med att mamman är helblod och pappan icke. Och redan när hon föddes så märkte de samma dag som hon föddes att hon bytte hårfärg flera gånger. Och det var ju så de kom fram till att hon var en... Jag var nära på att säga metamorfos, det är fel ord.
Metamorfagus,
ja, jag kommer säga det fel 1000 gånger. Men det innebär ju att man kan ändra sitt utseende. Och det gjorde hon hej vilt från födsel, men sen så går det ju vidare till att hon kan kontrollera det kanske lite bättre själv. Och hon har väl en bra uppväxt, inget mer än så. Kommer till Hogwarts och blir placerade Hufflepuff. Och bara för att sätta typ en tidsram så är det här 80-talet. Ja. Så hon är på skolan typ samtidigt, eller bland annat, det beror på om man... Jo, så är det oavsett. Men hon går på skolan samtidigt som Bill och Charlie Weasley, bland annat, tror jag. Och det får man se om man spelar Hogwarts Mystery-spelet. Och hon är ju med där. Och jag kommer väl kanske snudda där några gånger. Men jag har inte tagit allt där som liksom canon, som vanligt. Hon var också känd för att hon var väldigt klumpig. Vilket man ser i filmerna, men hon var mycket klumpigare i verkligheten. Bland annat så när hon hade ju då Sprout som lärare och som elevhems föreståndare. Och hon så här, förstörde jättemycket i växthuset för att hon spillde ut en massa jord på marken. Och när hon flög kvast så flög hon in i uggletornet, i astronomitornet, The Whomping Willow och Hagrids trädgård. Det är ganska mycket att flyga in i.
Går inte så bra för henne.
Nej, men också att det är kul att hon sitter kvar. Hon kör liksom på ändå. Under en av sina herbology-lektioner så fanns det en boggart i en av krukorna. Och då får hon möta sin största rädsla. Vet du vad det var?
Nej.
En varulv. Och det där är en sån där grej som jag inte riktigt kommer ihåg var det kommer ifrån. Om det exempelvis är Hogwarts Mystery-spelet. Men om det är Hogwarts Mystery-spelet så tycker jag att det är... Jag vet inte vad du tycker. Jag tycker att det är en felaktig... Eller så här, man kan se att det är hennes boggart. Men att hon liksom är så kär i Lupin att hon förlorar den rädslan. Men annars så tycker jag att det är konstigt. För hon känns ju också som någon som verkligen inte dömer Lupin för den han är. Förstår du hur jag tänker?
Ja, jag tror att det där är en omskrivning för typ Hogwarts Mystery som ska vara lite så här: ja, men hon gifte sig med en sen så hon kom över sin rädsla. Nej, jag ställer mig inte bakom det.
Ja, men vad skönt. Då är vi typ på samma. Sen så, hon var en av dem som var väldigt exalterade över att få börja gå till Hogsmeade. Och hon spenderade väldigt mycket tid i Sonkos Joke Shop. Köpte mycket godis på Honey Dukes. Och hon ville verkligen ta en bira på The Three Broomsticks. Och sen när hon börjar i femte året så vill hon bli prefekt. Men det får hon inte bli för Sprout. För det första, lite för att hon är för klumpig. Faktiskt. Och hon, det går liksom inte att lita på henne. Men hon var också väldigt busig. Så utöver att hon så här råkar spilla ut saker, så förvandlade hon sig också via sin metamorfingus.
Magi.
Ja, vi kallar det bara för magi, för Happy kan inte uttala saker. Till olika lärare. Bland annat har hon förvandlat sig till liksom Snape och så vidare. Men någon gång så gick det fel, för hon skulle då ta ett annat bud som gjorde, ta en jättestor giftig växt och ställa in på Filts rum, men ramlade av misstag in i Snapes klassrum, så att det blev ju inte så bra.
Nej.
Ja, så då av Snape och Sprout så fick hon daglig kvarsittning rest utav tiden som hon skulle spendera på Hogwarts. Så varenda dag. Men hon argumenterade med Sprout och sa, om jag får ett specifikt herbology-prov, alltså örtlära, och jag klarar det, då slipper jag. Och hon klarar det, så hon slipper all den här kvarsittningen. Och får också outstanding och exceeds expectations, alltså de två högsta betygen. Och anledningen hon satsade, alltså i sina newts, och anledningen hon satsade så himla högt i skolan på vissa specifika ämnen också, var för att hon hade bestämt sig för att hon vill bli en auror. Och auror she became, för hon blev auror och blev snabbt omhändertagen och hamnade under vingarna av Mad-Eye Moody, som nog till en början bara, ja, men vi kör på henne. Det kanske var någonting med henne som han gillade. Kanske att han bara, hon är, ja, men lite busig och alltså, hon är inte rädd för att ta ut svängarna. Och hon blir fort också en av hans favoritelever. Och när de gör så här auror-tester så fick hon sjukt bra betyg i bland annat så här disguise, för att hon kunde, just eftersom hon besitter de här krafterna som bara hon besitter, så hon blir ju jätteanvändbar för ministeriet och som auror. Men hon hade lite problem, hon nästan failade styrka och tracking i och med att hon är så klumpig. Och när Voldemort kom tillbaka till makten, alltså andra vändan blir det ju, så jobbade hon på ministeriet, och bland annat så var ju hon, alltså hon blev ju utsatt för att folk försökte vända henne. Men hon höll sig undan bra. Men där hon blir lite mer relevant igen, får hon jobba på och kämpa på. Och sen så uppkom ju då orden igen i och med att Voldemort är tillbaka. Och hon kunde inte vara med i orden första vändan, för hon var alldeles för ung. Men då kliver hon in i orden, mycket också för att Mad-Eye är med. Och där får hon ju träffa Sirius Black, som hon aldrig har träffat innan, som hon också helt säker är en mördare. Men får ju då veta att han är oskyldig, och de får faktiskt en väldigt god relation de två. Och Sirius berättar till och med att så här, ah, men jag vet vem Andromeda är, det är min kusin. Och hon var alltid min favoritkusin typ. Alltså så här, vaga minnen av Andromeda hade han. Så det känns som de kunde bonda ganska bra. Hon umgicks också under den här tiden på Grimaldiplan 12. Jag tror också att hon fick se en annan sida av sin mamma. Alltså som hon inte dömde. Men hon får ju också gå igenom sin mammas barndomshem. Som är ju ett speciellt hem. Med skrikande rasistiska tavlor och så vidare. Men hon blev också väldigt god vän med hela Weasley-familjen, för att de var ju där, och Hermione. Men främst Hermione och Ginny umgicks då hon väldigt mycket med, och såg Ginny som sin lilla syster. Men typ när de satt och käkade middag så kunde hon för varje tugga förvandla sig, och det underhöll dem väldigt, väldigt bra.
Det kan jag förstå.
Ja, gud ja. Och hon var ju också med och hämtade Harry, alltså där egentligen då Order of the Phoenix-filmen börjar, att Harry ska tas till Grimaldeplan 12. Och Tonks var ju med, hon volontärade att vara med. Och det här är också, då börjar Harry ställa frågor så här, om att hon kan förändra sitt utseende, för hon byter hårfärg framför honom, för att hon tycker att lila inte alls passade henne, så bytte till rosa. Och då säger han typ, åh, kan man lära sig att göra det där? För han tänker att det är bra för honom, speciellt om man är auror. Och då säger hon till honom, och det är så himla konstigt sagt, bara, haha, nej, det kan du inte, men du hade väl ändå bara velat så här, förändra dig så att ditt ärr försvinner.
Ja, det är lite, men hon är ju så här, hon verkar ju vara klumpig socialt också ibland, inte bara rent kroppsligt. Hon känns ju som människan som brukar säga fel grej, som bara, oj, nu blev du kanske lite ledsen.
Ja, men precis, och det är verkligen den stämningen. Så har precis träffat Harry och bara, du kan inte bli det här, men du hade ändå bara velat cover up the fact att dina föräldrar är döda. Typ så. Och hon leder också gänget tillbaka till Grimaldeplan. Och när jag tror att Märda vill typ så här gör någon annan rutt mitt i eller så här, vi måste köra runt så här, alltså ta ut svängarna lite. Och så är det iskallt och hon bara, jag vägrar. Så då kör hon ändå på. Så under den här tiden och den relationen som hon har hunnit bygga med Märda, så blir hon ändå lite så här. Det är inte som att hon gör allt han säger, utan hon bara, nej men jag håller inte med. Jag tänker inte göra det. Det är kallt, jag vill hem.
Jag tänker att det är en sån sak som Märda gillar med henne.
Ja, gud ja. Det tror jag också. Jag tror att det där är också varför, alltså det är det han lär upp henne till. Att du ska inte göra allt som jag eller någon annan säger. Och vid något tillfälle så hittar de ett spöke i toaletten när de är på Grimaldeplan. Fun fact. Och sen är hon också med 1000 gånger, jag orkar nästan inte dra alla, men 1000 gånger när de ska ta barnen, alltså alla som ska ta Hogwarts av Harry, Hermione och Weasley-familjen. Så här, det är till 9:15, det är för att ta alla till, gud vad jag tappar namnet. Vad heter sjukhuset?
Sankt Mungos.
Tack. Jag fick upp citroner bara för att det är nästan mango. Den var lite jobbig. Sankt Mangos. Haha. Sankt Mungos. Tar de, då är det också så här, hon är med och sysslar med dem så att inget farligt händer på vägen. Och den julen också så är hon med och firar med alla. Och då så ger hon Harry en mini-variant av Firebolten som flyger runt i rummet. Och det, den kan man också se i filmen, att den flyger runt. Och här får ju hon också en relation till Lupin. Den börjar ju väldigt, vad ska man säga, professionellt. Typ de kan sitta och äta frukost tillsammans och så pratar de mest om alla planer. Och han är ju också med när de ska ta barnen, för någon gång åker de buss hela vägen till Hogwarts istället för att ta dem till 9:15. Och det är ju efter jul. Och då tror jag att det är föraren som säger, åh titta det är Harry Potter, eller Harry Potter är ombord. Och då hotar hon föraren på nattbussen då. Att så här, om du säger hans namn en gång till så kommer jag obliviate you. Man bara, wow. Och hon gör ju helt rätt.
Helt rätt.
Men sen får de ju också veta via Snape att barnen har tagit sig, jag kallar dem för barnen för de är egentligen barn, men hela gruppen barn, The Golden Tree, The Silver Tree och gänget har tagit sig till ministeriet för att hitta profetian. Och de tas ju dit på en gång. Och Tonks, det första hon ser är Lucius Malfoy. Och det första hon gör är att hon stann him. Så hon på en gång bara, här visar jag vart skåpet ska stå. Sen möter hon ju också sin avlägsna släkting Bellatrix, sin mammas syster. Och de börjar slåss. Eller kriga. Och Bellatrix får övertaget. Så Tonks liksom ramlar ner för typ en trappa. Och liksom ligger där. Sen går ju då Bellatrix vidare och börjar slåss med Sirius Black. Och då dör ju Sirius Black. Den här hemska scenen.
Ja.
Och sen Märda kommer fram till också så här lite skadad och tar sig fram till Tonks och de lyckas ta sig till Sankt Mungos och efter en vecka så mår hon bra igen. Men här slår ju hennes depression till. För det första så mådde hon väldigt dåligt på grund av att hon känner att det är mitt fel att Sirius död. Hade jag bara inte låtit Bellatrix få the upper hand så skulle Sirius leva. Även för att hon har blivit förtjust i Lupin och Lupin är såhär, nej jag är så svår. Jag är så svår så du får inte vara tillsammans med mig. Typ. Hon hotar även med att hota Dursleys över att de måste var schyssta mot Harry, det älskar jag. Att hon bara går dit och bara, vad fan? Skärp er.
Ja, men det är en sån sak som också Märda gör, vilket är så jävla badass.
De bara drar dit och bara, skärp er. Vi är häxor och trollkarlar. Vi kommer att göra något dumt. Jo, och det är egentligen som Lupin säger. Och han säger det ju själv. Han bara, du borde inte vara med någon som är så fattig som jag. Någon som är så farlig som jag eftersom jag är varul. Men också, du borde vara med någon som är yngre.
Ja.
Och sen kunde han inte låta bli. Han bara, jo, jag älskar dig. Och Tonk säger att hon inte bryr sig. Men det här leder till att hon blir olyckligt kär. Som gör också att hon kan inte längre kontrollera sina krafter och hon börjar bli allt mer grå. Ändra hennes hårfärg. Jag tror att hon blir typ så här svartgråhårig typ. Att hon blir, det syns på henne också att hon är så deppig. Och det här plockar flera upp, speciellt Harry plockar upp det längre fram. Liksom att hon inte är sig själv. Och Ron jämför henne med Mourning Myrtle för att hon ser så himla bedrövlig ut.
Mm.
Och den enda som tar henne under sina vingar nu, det är ju Molly Weasley. Och så bjuder in henne till så fika och försöker prata ut om allting. Och försöker liksom göra allting bra igen. Det går så lala. Hon styr till och med upp en så här middag och bara, där Lupin ska vara med. Men Tonks tackar nej bara för att Lupin kommer vara där. Och hon tänker att Lupin inte kommer vilja träffa henne. Och hon själv vill typ inte träffa Lupin. För att det är alldeles för jobbigt. Eller misstänker att det blir för jobbigt. Det är även hon och inte Luna i böckerna som hittar Harry stand av Draco i Halvblodsprinsen.
Ja.
För hon står ju och hon visste att Harry hade sin osynlens mantel och hon skulle egentligen bara sussla med honom till skolan. Men då hittar hon honom, fixar hans näsa och skickar en patronus till skolan för att meddela att jag har hittat Harry. Och då är det Snape som möter. Och en grej som Snape och Nymfadora har gemensamt är att båda har fått sina patronusar förändrade till personerna de är kära i.
Exakt.
Snape har sån fantastisk fingertoppkänsla och är så snäll. Säger till Nymfadora så här, du hade passat bättre med någon som inte är så gammal och någon som inte är sån, liksom. Och menar då Lupin. Och det här är ju Nymfadora fly förbannad och hon drar därifrån. Och det är väl också väldigt jobbigt att veta att någon annan har koll på ens kärleksliv. Speciellt om man inte ens har sagt något, utan att det är ens patronus liksom.
Patronusen golade.
Ja, men precis. Väldigt så. Hon blir också bjuden till jul igen, så att säga, av Mrs. Weasley. Men tackar nej och firar jul ensam för att Lupin är där. Så hon vill inte vara där. Så so that's sad.
Det är sad.
Hon är ju också med i slaget vid astronomitornet, om inte jag minns fel. Ja, hon är med där. Och är ju även med på Dumbledores begravning. Men en väldigt stilla ceremoni blev det, för hon lyckades vända varulven, som man så klassiskt brukar säga. Så i juli 1997 så gifte de sig väldigt diskret. Kriget är ju full gång. Jag tror att det var lite som alla andra krig innan dess, att alla gifte sig som Bill och Fleur och liksom bara vill komma igång med livet, så att säga. För att man kanske dör när som helst. Och de är ju även med i Battle of the Seven Potters, där de är med och transporterar. Så de får inte flyga ihop. Så det blir väldigt påfrestande i början av en relation, helt enkelt. Och de tar sig ju trots allt fram, och du har ju nämnt då att Andromeda och Tonks har varit med och hjälpt till, så att säga. De är även med på bröllopet, Bill och Flörs bröllop som sker därefter. Och sen så går ju då Lupin berserk och bara, nej men jag vill inte bli pappa. Medan Tonks är ju jätteglad och bara, jag ska göra oss till föräldrar. Och han vill inte ha ett barn som är som honom, men hon älskar honom oavsett, så hon älskar ju även barnet oavsett om det blir en varulv eller inte. Men hon får ju föda barnet, och då har ju Lupin kommit tillbaka, så de är återförenade, för Lupin blev rimlig igen, och hon döper sitt barn efter sin far, så det blir Teddy Remus Lupin. Och det här är ungefär 1998 innan påsk som han föds. Och hennes pappa har ju då också, hon har fått veta att hennes pappa har gått bort. De sätter även Harry som gudfar. Alltså de sätter en 17-åring som gudfar till sitt barn i krig.
Starkt. Också den mest utsatta 17-åringen i det här kriget.
Ja, men precis. Jag hade kunnat tänka mig att de hade kunnat i så fall sätta typ Ginny som gudmor. Men jag vet inte. Eller typ så här, nej, Märda är ju död. Ja. Hur som helst. Det visar sig även att Teddy har fötts med Tonks krafter och inte har blivit var, visade inga tecken på att vara varulv som sin pappa. Och sen kommer den fruktansvärda scenen vid kriget på Hogwarts, där det enda man får se är att de sträcker händerna efter varandra. Men det finns en fantastiskt bortklippt scen, för egentligen skulle Remus vara med och kriga, men Tonks skulle då stanna hemma med sonen, men hon kommer dit ändå! För att hon älskar honom.
Och för att hon är ett badass.
Ja, och att hon är badass. Och hon säger typ så här:
You shouldn't have! It's Teddy who needs you.
He'll sleep till dawn and snore like his father. It's you that needs me tonight.
Så hon tog sig dit för att vara med lite sista minuten. Men under kriget så blir hon mördad av Bellatrix, sin egen släkting, under en av sina dueller. Och det liksom har diskuterats att detta beror på att hon inte helt har återhämtat sig från att ha fött Teddy. Att hon var lite snabb och het på gröten. Och hennes kropp läggs sedan bredvid sin älskade man. Och det är egentligen så hon är död sen. Och det här är typ den... Det här är väl klassiskt så här, men allting återupprepar sig själv. Alltså, de är ju liksom Harrys föräldrar som lämnar Ted efter sig. Men det var sagan om Nymphadora Tonks.
Fint men deppigt. Men då,
båda.
Då fortsätter vi till nästa generation.
Ja.
Och Edward Remus Teddy Lupin, som föddes i april 1998. Är du 98? Nej, du är 97.
Ja.
Tänkte säga att ni är lika gamla, men han är ett år yngre.
Nej, det ska vara rätt.
Han var ju som sagt halvblod då hans... Eller ja, det är ju sån här konstigt, för man räknar sig som halvblod så länge man inte är helblod. Så han är ju en halvblodstrollkar, men rent blodsmässigt så är han väl 3/4. Eller vad det är.
Ja, det blir väl en generation till så blir det helt.
Precis. Och som du nämnde, han ärvde sin morfmagi av sin mor, men inte sin fars lyckantropi som de var så himla rädda för. Och han fick sitt namn efter sin morfar, Edward Tonks, som blev mördad kort för hans födelse. Och som du nämnde, Harry blev hans gudfar. Och båda föräldrarna dödades ju i slaget om Hogwarts och lämnade honom föräldralös. Och på grund av det så uppfostrade han av sin mormor Andromeda med hjälp av sin gudfar Harry då. Det känns som att Harry hjälpte till ekonomiskt, för att han var ju också typ 18-19 då. Han kanske inte hade så himla mycket faderskap inom sig, utan han kom dit och bara, här är en ny jacka Teddy.
Ja, men verkligen. Det känns typ som att, också så här, att man är omogen så länge. Ginny typ fick säga till slut så här, du kan inte bara skicka pengar och köpa jackor.
Nej, köper lite för dyra och bra kvastar till honom. Så bara, han är inte så bra på flyg. Han gillar inte ens det där.
Nej, eller hur? Oh, väldigt kul.
Men han börjar på Hogwarts 2009. Och under sin tid på Hogwarts så sorterades han in i Hufflepuff, precis som sin mamma. Och under sjunde året blir han också headboy. Så han är den första canon headboy från Hufflepuff som vi känner till.
Coolt. Mm.
Han var också tillsammans med Victorie Weasley.
Mm.
Bill och Flörs dotra.
Tror du att de hängde ihop?
De blev ju tillsammans, eller vad menar du, va?
Nej, men att de hänger ihop hela livet som alla andra i Harry Potter.
Det är klart de gör.
Eller tror att de...
Det är så, det det funkar i trollkarlsvärlden. Det finns inga skilsmässor i trollkarlsvärlden. Men som sagt, hans födelse, det var ju lite bökigt där innan hans födelse. För att hans pappa beklagade sig över att han hade gjort Tonks gravid. För att han kommer bli en varulv och kommer bli diskriminerad som jag har gjort. Och därför flydde Remus typ innan han skulle födas och bara, nu ska jag hänga med er. Men Harry kallade honom för fegis så att han drog tillbaka.
Tror du Harry berättade det för honom?
Jag tror att Harry ändå har så mycket vett att han inte berättar det. För Teddy behöver inte höra det om sin far. Eller så blir det så, eller han kanske får veta det när han är äldre, precis som att Harry inser att hans pappa kanske inte var en jävla ängel hela tiden.
Your father was a swine.
Men när Teddy föddes så blev ju Harry gudfar och Remus förlät honom direkt, för att det var när han såg sin son och bara, gud vad dum jag var, jag älskar ju det här barnet, det blir fantastiskt. Det är bra att du sa att jag var en fegis, för det var jag nog.
Mm.
Och han uppfostrad av sin mormor, men han spenderade väldigt mycket tid hemma hos både familjen Potter och Weasley, alltså alla runt det. Det känns som de blev ju extended family eftersom Harry var ju gudfar som hängde hemma hos Harry och Ginny, och via det säkert också med Ron och Hermione och liksom Bill och Victory. Det känns som att de växte upp lite tillsammans och sen blev tillsammans, vilket är lite obehagligt.
Ja.
Han beskrivs av Rita Skeeter som en gänglig halvvarulv när han deltog i Quidditch World Cup 2014.
Jaha.
Och hon tyckte att han betedde sig lite, vad ska man säga, skamligt när han sökte upp mörka hörn och kysstes konstant med sin älskade Victory Weasley.
Jävlar vad Rita Skeeter bara zonade in sig på ungdomar.
Ja, citat här. Under Quidditch World Cup mellan Bulgarien och Brasilien verkade Teddy och Victory vara mycket mer intresserade av att, vad de sa till varandra än matchen.
Jaha.
Och detta, och jag tror att Rita, det verkar som att Rita Skeeter sa det här, för att då blev Bill sur och satte sig emellan dem.
Ja, alltså bra val. Det känns som att Bill chillar.
Och då blev Teddy lite sur och gick och satte sig på sin plats, för att han, det var inte ens hans plats, utan han bara kom dit och hånglade uppna lite då och då.
Nu råkar det ta Flörs plats, för hon nu köper lite rödvin.
Och eftersom han var 2 år äldre, så att, när han slutade Hogwarts, men den 1 september 2017 kom Teddy till plattform 9¾ för att hälsa hej då till Victorine, hon skulle dra till Hogwarts. Den dagen hade han sandigt hår, alltså sand colored, det vill säga mörkblont, som senare blev turkosblått, för att de sa att han böt färg på sitt hår 3 gånger när han föddes, men första gången var det svart. Och då är det folk som tror att det är hans black blood. Så att hans grundfärg på håret är egentligen svart.
Intressant. Och intressant också om han så här har fått någon slags, vad han har fått höra. Jag tänker så här, Andromeda är ju god, måste jag säga. Men också det är ju svårt att missa så här, ja, hur dog min mamma? Nej, en black mördade henne. Ja. Alltså, att han kan känna så här, jag vill inte vara en black, typ.
Som sagt, de blev tillsammans och det var ju lite konstigt, men eftersom de hade typ växt upp tillsammans, men ändå hintades det lite om att så här, ska ni inte gifta er när ni slutar skolan, för att du är typ en del av familjen, så du kan väl bli en officiell del av familjen nu. Och av de 3 Potterbarnen så var han närmst Lily Luna, alltså. Och för hon var den enda som inte retade honom för hans förhållande med Victory, till skillnad från typ James Sirius som gillade att retas för att han var en kille antagligen.
Mm.
Och Lily var verkligen den som uttryckte att jag hoppas att ni gifter er så att ni blir en riktig del av vår familj.
Mm.
Och som sagt, han blev inte varulv trots att Rita Skeeter spred rykten om att han var varulv i hemlighet hela tiden, för att Rita Skeeter gillar att jävlas. Och det är allt som finns om Teddy. Men jag ska gå igenom, jag hittade lite roliga fakta.
Mm.
Det blev faktiskt en kille castad att spela Teddy Lupin, och att han skulle vara med på 9¾, en skådespelare som heter Luke Newberry.
Mm.
Men han blev bortklippt, och han finns heller inte med på, vad heter det, de bortklippta scenerna. Så att han blev nog bortklippt tidigare än liksom de scener som han klippte bort mot slutet. Och Teddys origins ska ju reflektera Harrys. Att han blev av med sina föräldrar i kriget, och men till skillnad från Harry som fick Sirius som sin gudfar och det blev dåligt, så skulle Teddy få Harry som sin gudfar och det blev bra.
Mm.
Och både så här, fun fact, både Teddys och Victorys pappor blev attackerade av Fenrir Greyback.
Oh, det där är för nära.
Det är för nära. Och en del i, vad heter det, för att i epilogen i boken så nämns ju Teddy. Och en anledning till att hon skrev den var att hon ville informera läsarna att även om Teddy aldrig fick träffa sina föräldrar så fick han en bra barndom och hade familj runt sig ändå.
Mm.
Men han är också väldigt lik i, liksom, vad heter det, med i, inte utseendet, i liksom origins med Neville.
Mm.
Och också det att båda, vad heter det, Nevilles mamma blev ju torterad av Bellatrix Lestrange. Teds mamma blev dödad av Bellatrix Lestrange.
Mm. växte upp med mormor. Eller farmor liksom.
Och sen är det mest att alla är släkt, så det kan jag ta bort. Men att Victor och Teddy är fourth cousins once removed, för att båda är distant relative till Phineas Nigelus Black.
Åh, men vad mysigt. Vad härligt. Lite härlig släkt. Men de här familjerna kan ju inte komma varandra mer nära efter den generationen. Det är ju kört.
Och i filmen så är det ju, i part one, så det är ju den här klassiska att Tonks ska ju berätta att hon är gravid, men hon blir avbruten av Mad Eye Moody.
Jag tycker den är dåligt gjord.
Och efter att Cursed Child släpptes så var det jättemånga som var ledsna över att Teddy inte är med i historien överhuvudtaget. Man tänker att han borde vara med där, men det är han inte. Och det gjorde var en del av den stora kritikstormen.
Ja, men jag kan ändå förstå det. Jag tror att det är en sån här grej som folk hade uppskattat. Så han bara, ja, man får se. Även om han inte har en stor roll så är han med på något sätt.
Särskilt eftersom både, precis som att Teddy är lik både Harry och Neville, så han är också ganska lik Delfini, som också föds kort efter slaget om Hogwarts, eller runt den tiden. Och båda förlorar båda sina föräldrar i slaget om Hogwarts. Båda växer upp utan att träffa sina föräldrar. Och det var det jag hade om Teddy Lupin.
Fantastiskt. Och nu är det nämligen så att vi ska börja runda av. För vi ska ju även spela in ett 9¾. Och undrar du vad 9¾ är, så är det vår extra podd som vi har på Patreon. Och du kan bli Patreon på patreon.com/harrypodden. Där vi kommer att släppa... Vi kommer prata mycket. Men Tova har fyllt år, så vi ska prata om det och annat. Bland annat det. Och vi kommer också snart släppa, så fort vi alla är organiserade och ses, när vi spelar Cards Against Muggles. Så det är en god tid att bli patte. Tycker man att Happy Hagman är skönt, kan man följa mig på Instagram. Det heter Happy Hagman med 2 N. Tycker man om Sebbe, så kan man följa honom på en riktigt bra pinne. Och älskar ni bara podden precis som den är, så kan ni följa oss där vi heter Harry Podden på Instagram. Och har ni inte betygsatt oss, så gör det. För det gör jättemycket för oss.
Det gör det verkligen. Så gör allt som Happy precis har sagt. Och sen så hoppa in i Patreon-sidan och lyssna. Det finns lite Harry Poddens karaktärsbibliotek, lite 9¾, lite annat smött och gott där.
Så vi ses på Patreon. Puss och hej!
Puss och hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.